This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Straffar, olaglig maskering.
Läget är tufft. Det var en seger för Malmö FF, men en förlust för svensk fotboll.
Sveriges damlandslag i fotboll är nu långt från. Nu krävs ett smärre mirakel.
Det står fyra man ska inte få det med mig frågor. Fy fan vad du
sen. Det är och fider sen till ett inflytande till Tyskland.
Välkomna till avsnitt 2 om blågul framtid om krisen i svensk fotboll. Grunden till det här var att Erik Edman, den gamle landslagsmannen med 3 mästerskap och 5 titlar i den svenska fotbollen över 10 år utomlands i att spela i Premier League och franska ligan, vände sig till oss på fotbollskanalen och ja, vi hade diskussioner. Vi ville titta på vad det är fel i svensk fotboll, både på herr och dam och på alla möjliga områden, för du är lite orolig, eller hur?
Ja, men framförallt så ser vi en trend där det går rasande fort internationellt sett. Vi gör säkert en hel del bra grejer också, men de där ute jobbar i betydligt högre hastighet än vad vi har lyckats åstadkomma här hemma.
Avsnitt 2, kolla på den svenska damfotbollen. Det är klart att landslaget som värdsätter och tog nytt VM-brons i somras, finns det någon oro där? Ja, man kan ju ändå säga att man för första gången missar OS-plats, ser det ut som. Så att det är väl ändå ett litet tecken. Allsvenskan tappat stort i ranking. Det var länge sedan man vann. Det får man gå 20 år tillbaka nästan i Umeå. Och det är 10 år sedan mer än 10 år sedan Tyresö var i final. Och jag menar inte hela flicklandslagen. Och det är ju en allsvenska som kämpar. Även damsidan, trots landslaget, är oroande, eller hur?
Ja, definitivt. Det är lätt att stirra sig blind på den här FIFA-rankingen som du nämner. Men vi börjar tappa mark på klubblagssidan och det går snabbt nu. Det liknar den problematik som kom i samband med Bosman-domen 95, och de utmaningarna kommer nu på damsidan också på ett lite annorlunda sätt. Och behöver vi eventuellt nischa oss och inse att bli en feeder league som mer eller mindre enbart säljer spelare och förhoppningsvis då kan generera kapital och ändra om vårt sätt att se på våran egen inhemska liga.
Och vi har med Stefan Alvén, tidigare spelare och aktiv på här sidan i Djurgården, som nu sedan 5 år tillbaka är sportchef för Elitfotboll Dam. Vi har med oss Magnus Wikman som är assisterande i det framgångsrika landslaget. Och så har vi Elisabeth Gunnarsdotter som nu lämnat Kristianstad efter 15 år, men där hon varit framgångsrik och verkligen lyft klubben. Och hon har också ett litet perspektiv utifrån eftersom hon är från Island från början. Så att blågul framtid om krisen i svensk fotboll. Vi kör måndag, onsdag, fredag och det här är avsnitt 2.
I takt med att världens största fotbollsklubbar lägger allt mer pengar och resurser på sina damlag så har de svenska klubblagen på damsidan hastigt halkat neråt i näringskedjan. Hos organisationen Elitfotboll Dam är juristen Stefan Alvén sportchef sedan 5 år tillbaka. Han har tidigare varit styrelseledamot och sportchef för Djurgårdens herrlag. Nu står Alvén och svensk elitfotboll på damsidan inför stora utmaningar.
Ja, men mitt uppdrag ur sportlig synvinkel är ju att utveckla svensk flick damfotboll. Och det är ju många saker förstås då. Och så utifrån den strategi som svensk fotboll har lagt och utifrån den strategi som då EFD har lagt.
Vad jag förstår så har ni en ny strategi som ni håller på att implementera. Och hur styr den ditt arbete?
Ja, men den förhåller ju jag mig till förstås. Och där vi har en ambition att hålla kvar svensk damfotboll på högsta nivå. Både vad gäller landslagssidan, där vi ska vara världsledande, vilket vi är idag. Den vill man bibehålla. Och på klubblagsnivå så vill vi till och med förbättra vår UEFA-ranking. Och vi vill ha en spelarutbildning i världsklass. Så det är ju ambitiösa målsättningar, kan jag tycka, när man vet vad som händer i övriga Europa på damfotbollens sida. Men det är det vi jobbar utifrån.
Rent konkret, då, vilka åtgärder och vilka förbättringspunkter jobbar ni med och ska ni implementera för att verkliggöra strategin, så att säga?
Ja. Ja, men då har vi gjort en analys och konstaterat att vi kommer inte ha samma ekonomiska muskler över tid som de större ligorna ute i Europa. Vi kommer, precis som på här sidan, förmodligen bli en säljande liga. Och utifrån det så har vi lagt en strategi och jobbar med hjälpmedel till klubbarna för att bli bättre på just den delen. Att skriva längre kontrakt med talangfulla spelare, att bli bättre i att ta betalt när spelare sen då lockas över till större ligor. Men det bygger ju också på att vi har duktiga spelare att sälja. Så att det grundläggande är ju att vi ska höja nivån på talangerna i Sverige. Så att när talangfulla spelare lämnar vår liga, vilket vi tror kommer hända, så ska vi kunna fylla på det med egenproducerade spelare. Och för att det ska hända så har vi ganska nyligen då startat ett nytt projekt tillsammans med Svenska fotbollsförbundet. Elitprojekt Dam kallas det. Sjösattes vid årsskiftet, där vi har anställt 4 stycken personer. Kirsten van den Ven som är projektledare, Magnus Munken Karlsson, Robin Brumé och nu senast Anna Stoltze, som har i uppgift att vara ute bland klubbarna och stötta dem, men också hjälpa dem i det certifieringsarbete som vi gör, har gjort sedan tidigare, men nu ska intensifiera och göra nytt då. Så att i år så har de jobbat väldigt mycket med att ta fram en ny certifiering och utifrån en omvärldsanalys tagit fram vad tycker vi är viktigt att vi mäter i klubbarna, så att vi märker att vi tar den riktning som vi vill utifrån den strategi som vi då har satt. Och sen ska den implementeras i början av nästa år och sen ska vi jobba utifrån den. Och i en förhoppning då att vi kan mäta klubbarnas utvecklingsnivå så att den går i den riktningen som vi vill. Och en särskilt viktig punkt, det är att höja utbildningsnivån på tränarna. Och det här är ju inte bara på seniornivå, det här är ju från 9 års ålder. Och där tänker vi att kan vi höja tränarnivån successivt på damflicksidan, där det är idag än så länge rätt många föräldratränare, då tror vi att det över tid kommer leda till fler välutbildade fotbollsspelare. Och på så sätt kan vi fostra framtidens elitspelare som fyller de där hålen när andra spelare lämnar för andra ligor.
Oerhört ambitiöst, som du ju säger, och man undrar lite efter, jag menar, det senaste året. Det är tufft för många klubbar. Vi har sett Eskilstuna United, IFK Kalmar, KIF Örebro och så. Var kommer resurserna till en sån här ambitiös satsning ifrån?
Ja, men detta är ett samarbete som vi gör tillsammans med Svenska fotbollsförbundet. De ser ju också värdet av en bra ligafotboll. För det är därifrån framtidens landslagsspelare kommer. Sen så kanske de drar vidare till större ligor och sen kommer in i landslaget. Men att de får sin fostran i svensk fotboll och att den utbildningen är så bra som möjligt. Det är ju viktigt för Svenska fotbollsförbundet också. Så där har vi äskat medel och fått då medel för det här projektet att kunna anställa de här fyra personerna. Då. Men som också då jobbar med andra saker. Vi behöver utbilda våra klubbar, de som jobbar i klubbarna, ännu mer. Vi har tagit intryck från det som SEF gör, något liknande, på här pojksidan. Och sen allt det här leder ju till förhoppningsvis att vi får en bättre träningsmiljö. Och parallellt med det då, så tittar vi på vad kan vi göra för att utveckla matchmiljön också. För det är de två sakerna som vi tror är avgörande. En bra träningsmiljö och en bra matchmiljö kan göra att vi då har utvecklingssteg på flicksidan så att vi får fram de här talangerna.
Det är ju så som du själv är inne på att ni vill upp på UEFA-ranking. Ni har ju fallit, ni följer till sjätte plats förra året. Nu är det ju två svenska lag med i Champions Leagues gruppspel, men Tjeckien ligger väl ihop där. Både Tjeckien och Sverige tappar väl i sig ett riktigt bra år när man går vidare så att säga. Men hur många år tror du att det tar innan man vänder den här trenden? Sverige har ju varit väldigt högt rankat tidigare och har glidit neråt i takt med att det satsas mycket ute i Europa. Och vad talar för att, eller när vänder det?
Ja, men det är klart att det här är en långsiktig satsning, så det är ingen quick fix. Men den är också hållbar, tror vi. Om vi kan få klubbar som över tid jobbar mer och mer professionellt, så kommer vi att kunna hålla vår position. Och så något år så blir det väl bättre och något år blir det sämre. Men vi kan ju redan se idag att svensk flickfotboll står sig väl jämfört med andra länder när det gäller landslagsfotbollen. Vårt F19-landslag tog sig ju faktiskt till semifinal i somras och förlorade mot dem som vann Spanien. Så att vi tycker ändå att i en jämförelse med andra länder så står vi oss än så länge väl. Så att det är väl ett nyckeltal som man kan följa och se. Som ändå visar att vi tappar inte så mycket. Men sen är det väl snarare så att ja, men det finns ju ligor som vi känner tar väldigt snabba utvecklingssteg. Till exempel Portugal som tidigare var en nation som man kunde avfärda ganska snabbt på landslagsnivå och sådär. Men nu och allt mer framöver då kommer ta steg, tror vi. Jag var nere och tittade på FC Rosengårds Champions League-match mot Benfica förra året, var väl ungefär ett år sedan, på hemmaplan där. Och ja, men då var det en nivåskillnad, och tyvärr till Benficas fördel.
Så att vi var inne på det. Vi var inne på det också. Både Portugal och Holland är ju på här sidan säljande länder som har gjort otroligt bra ekonomiskt på här sidan. Man ser ju samma tendenser på damsidan. Det är även, du nämner Portugal som är på stark frammarsch, men även Holland gör det jättebra. Vad är det rent konkret de gör på damsidan som du ser har gjort att de har tagit steg?
Ja, men när vi har pratat med vissa klubbar så pekar de på några saker, att de tränar lika mycket och de bästa lagen på flicksidan tränar med pojklag. Och de har samma metod i deras utbildning av fotbollsspelare. Och det här tycker jag att vi kan ta till oss också. Jag tycker att vi försöker göra det också. Att ja, men det är klart att vi ska ge samma förutsättningar för de som vill bli väldigt duktiga damfotbollsspelare i Sverige också. Jag tycker att vi har förutsättningarna för det också. Vad gäller träningstider, vad gäller resurser när det gäller att utbilda tränare på flicksidan. ja, men allting med stöttapparat runt lag och så vidare och så vidare. Så att jag tycker att vi tar steg där. Vi ser ju det i den certifiering som vi redan har idag då. Att sakta men säkert så blir det bättre. Samtidigt som klubbarna där ute ropar på hjälp när det gäller ekonomiska resurser. Det är vi medvetna om också.
Om man ser till att ni har gjort skiften i serien. Jag menar, det är ett par år sedan Allsvenskan gick från 12 till 14 lag. Nu i höst har det ju pratats om en nordisk liga där man liksom ska få lite matcher vid sidan av. Vad har man uppnått med att utöka Allsvenskan och vad vill man uppnå med att kanske skapa en nordisk liga?
Nordisk liga är ju verkligen i sin linda, så där får man väl se om det ens är genomförbart. Precis som på här sidan så är ju matchkalendern fulltecknad för många lag och många spelare. Det är både landslag och det är Champions League, där jag har hört att man tittar på en utökning av själva tävlingsformatet. Så att får vi se vad den tar vägen, den här tanken som har kommit från Norge.
Alltså utöka Champions League då, eller vill man lägga till en ytterligare cupturnering? På här sidan finns ju numera tre, så att säga. Eller vill man utöka gruppspelet?
Jag tror man tittar på båda sakerna, om jag har förstått det rätt. Det jag jobbar främst med, det är ju att spetsa tävlingsformaten och matchmiljön på flicksidan. Och en viktig turnering eller tävling är Flickor 17. Det finns en nationell F17-serie som i dagsläget är en helt öppen nationell serie. Så vem som helst som vill får anmäla sig och vara med i den där. Och det har lett till att det är väldigt stor skillnad på kvalitet på matcherna och lagen som är med där. EFD-klubbarna som nu börjar likna akademier även på flicksidan vinner med väldigt stora siffror mot andra lag då. Så där har vi jobbat hårt den tid, och nu ligger det ett förslag till representantskapsmötet i november att göra om det tävlingsformatet så att vi bildar en F17 allsvenska. Och i det förslaget som ligger då att det ska vara två seriegrupper av 14 lag. Och då tror vi att det över tid, när man kan spela sig upp och ner och så där, kommer främja konkurrensen och kommer leda till fler matcher av bra kvalitet. Och det är precis det den här typen av spelare behöver. Likadant är det F19. Som idag är en liga enbart för EFD-klubbar. Där man får vara ärlig och säga att en del EFD-föreningar har en F19-verksamhet som är bra, men en del har inte det. Där vill vi tillsammans med förbundet och distrikten, ska sägas, titta på en lösning där man också skapar en F19-allsvenska. Det ligger ett förslag till repskapet på en F19-allsvenska med 14 lag. Och det skulle också spetsa till det segmentet, så att det är de 14 bästa F19-lagen som tävlar mot varandra och som möter varandra vecka in och vecka ut. Så det tillsammans tror vi kommer göra att spelare spelar fler matcher av hög kvalitet, och då kommer de vara bättre rustade den dagen de går upp och spelar i seniorfotbollen.
Men det är tydligt, det säger ju alla, det här med att man ska tävla och träna med och mot de bästa så mycket som möjligt. Det jag tänker lite med den logistiken och de problematiken och utmaningen vi har i Sverige på här sidan, och då kan man gå till Division 1 norra, och man kan gå till Superettan också och titta på resekostnader kopplat till totala inkomster eller rörelsemedel, så att säga. Så resekostnaden blir ju otroligt stor del för verksamheter, och det borde ju rimligtvis vara en jätteutmaning för många av de här akademiklubbarna också att kunna hantera. Ser du på det?
Ja, men det är klart. Det är resavstånd, resekostnader är ju parametrar som man måste fundera på. Men jag tycker att det kan inte ensamt vara skäl nog för att man inte ska göra det på flicksidan som man gör på pojksidan. pojksidan så har man ju pojkallsvenska och vad är det, P19-allsvenska. Det vill säga där finns det klubbar som är villiga att lägga in resurser. Och då utgår vi från att då finns samma vilja att göra detsamma på flicksidan. Sen är det klart att det här blir ju till sist en fotbollspolitisk fråga. Om vi tycker att det är viktigt att få fram spelare till våra landslag i framtiden så behöver de spelarna möta varandra i större utsträckning. Bra spelare behöver möta bra spelare. Och är det så att det innebär att vi behöver resa för att möta varandra beroende på vårt land ser ut som det gör? Ja, men då blir det till sist en fråga. Är det värt det för att få fram då framtidens elitspelare? Och jag tycker utifrån den strategi som svensk fotboll har lagt och den strategi som EFT har så är ju det som jag som sportchef jobbar utifrån. Och sen så tills den dagen någon säger att nej, nu finns det inte resurser nog så då får man ju ändra strategin tänker jag och en annan inriktning. Men så länge man har den strategi som man har så har ju jag i uppdrag att se till att vi fostrar fram nya elitspelare.
I de här sidan man diskuterar man ju kring det här med U21-serien och dens vara eller icke vara och hur hög kvalitet den håller. Och många har ju förespråkat att trycka in U21 i vanliga seriesystemet. Hade det varit ett alternativ på U19-sidan på flickor?
Ja, men där har EFT lagt ett förslag förra året och som nu masseras i den svenska fotbollsrörelsen. Vi tror att det gynnar spelarnas utveckling mer att spela i det riktiga seriesystemet. En U21-serie och även F19 förvisso är ju de facto träningsmatcher. Man kan inte gå upp i seriesystemet och F19 har faktiskt inte SM-status även om det känns så eftersom det är en stängd privatliga inom EFD-kollektivet. Och då har vi sagt att vi vill att man tittar på möjligheten att införa två lag från samma förening i två alltså representationslag i seriesystemet. När vi har bett förbundet titta på hur de har gjort det så visade det sig att det är i princip så man gör i stora delar av fotbollseuropa. Det vi har i Sverige istället är ju så här föreningssamarbete. Man får låna ut fyra utespelare, en målvakt om de är professionella till föreningar i underliggande divisioner. Och det andra som har kommit fram i kölvattnet av ja, hur det här i svensk fotboll är ju att klubbar helt faktiskt bildar en ny förening, så kallade klonföreningar. BK Häcken på damsidan är ett tydligt exempel där deras klonförening faktiskt har spelat i elitettan i år. FC Rosengård har ett liknande i division 1. Hammarby på härsidan har ju sitt HTFF. Det systemet har liksom fötts fram i Sverige. Och när man tittar lite på det där så kan man ifrågasätta om det verkligen stämmer överens med FIFAs regler om oberoende. För där finns det ju, man får inte ha third party ownership och det ska vara oberoende. Och här är det ju rätt tydligt att det är en förening som styr en annan förening. Och kan då se till att spelare går dit eller inte. Då tycker EFD. Då är det bättre för att jag ska säga att det här med föreningssamarbete ifrågasätts också från FIFAs håll. Det finns exempel på att spelare som då har lånats ut under våren har inte fått lov att sättas upp på.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Den så kallade A-listan när man spelar Europacup-spel på hösten. Det har varit på herrsidan, jag vet att det har funnits risker på det på damsidan, har man inte vågat göra det för att man då har representerat flera föreningar, vilket man inte får. Ja, men då verkar det som att vi har ett system i Sverige både med de här föreningssamarbetena och klonföreningar som kan vara i strid med fotbollens regelverk. Och jag tänker att det är väl rimligt att anta att svensk fotboll ska ha regler som inte i strid med FIFAs regler. Och ett sätt att lösa det här på, det är att införa farmarlag, eller man ska kalla det för, det vill säga två representationslag som får delta i seriesystemet. Och där har vi sagt, då, för vi förstår att det tidigare varit uppe och det har funnits kritik, då har vi sagt att ja, men då får vi, för att det ska finnas sportslig rättvisa, så att inte ena veckan så kommer man med A-lagsspelare och andra veckan kommer man med A-lagsspelare. Då får man, precis som när man spelar Europacup-spel, sätta upp spelare på en lista som alla i serien då vet. Det är de här spelarna som man kan representera det här andra laget med. Och så kan man göra skiftningar kanske mitt under säsongen, under sommaren och sådär. Men att vi vill titta på den lösningen. För det skulle kunna innebära att man skulle kunna ha ett mellansteg mellan F19 och A-laget på de sidan. Eller det skulle kunna till och med vara ett alternativ till en F19-serie. Eller F19-lag. Att man då istället spelar med spelare i det riktiga seriesystemet, där varje match betyder någonting, där man riskerar att åka ur när man då kan gå upp i seriesystemet. Det tror vi skulle gynna utvecklingen av fotbollsspelare.
Om man ser en trend som vi ser ut i Europa, men även i Sverige, med de här dubbelklubbarna, och jag menar Malmö FF tar klivet upp nu i Elitettan nästa säsong, och vi ser andra, Trelleborgs FF fick upp i Allsvenskan och så. Samtidigt en del gamla klassiska föreningar, Malbacken och liknande, ja, kämpar för att ens överleva. Får man på något sätt offra de gamla klassiska klubbarna när man liksom måste fram och man måste ta position och få fram spelare och hålla en position i Europa?
Jag tycker det finns exempel på lag som klarar sig med små medel, som kommer från mindre orter. På här sidan kan man väl dra då Mjällby som ett exempel. Vittsjö på damsidan som under flera år liksom håller en position. Men det är klart att det blir allt tuffare. Och elitidrotten är obarmhärtig. Det är ju den starkaste och bästa som vinner, till förmån för de som inte är lika starka. Så att det är ju så som idrotten fungerar på elitnivå. Så att jag tror ju att dubbelklubbar som har resurser där man kan dela personal vad gäller organisation, den här stöttapparaten runt laget till exempel, kommer ha fördelar över tid. Men det innebär inte att lag som Malbacken inte skulle kunna ha möjlighet att vara kvar på högsta nivå. Det finns det exempel på att man klarar. Men det är klart att det är tufft och det kommer bli allt tuffare, det tror jag.
En fråga som ju hänger lite över damfotbollen du tar ju upp, att det är bättre, man måste bli bättre på att ta betalt och skriva långa kontrakt, vilket ju är också en resursfråga, men det finns ju också det här, ingen riktig utbildningsersättning. Jag vet att när jag intervjuade Caroline Jönsson tidigare i höst på FIFPro så pratade hon om att de vill ha en annan lösning, men jag vet att fotbollsförbundet från svensk sida driver det här med utbildningsersättning. Hur mycket spelar det roll att det inte finns på damsidan? Är det så krasst att en klubb kan säga att det är bättre att satsa pengar på en ung kille än på en ung tjej?
Jag har inte sett eller känt av att klubbar resonerar så. Men om vi nu ska bli en säljande liga och vi ser ju tendenser att klubbar tittar på Sverige som är etta i världen såklart. Och då tittar de också på var finns det duktiga spelare, ja, men i Sverige. Det finns ju en risk att man då tar spelare från Sverige i allt yngre åldrar. Och i allt yngre åldrar så kanske man inte har ett kontrakt. Ja, då går man som amatör. På pojksidan så får man då en utbildningsersättning. Men än så länge på damsidan så finns inte den möjligheten. Så det är en risk för svensk fotboll som vi har påtalat och som Svenska fotbollsförbundet driver då. Om vi inte ska ha ett utbildningsersättningssystem likt härsidan så måste vi ha någon typ av system som gör det, ska man säga, att man får tillbaka någonting för den utbildning som man har bedrivit och fått fram unga talanger. Så den är viktig för en liga som Sverige där vi tror att vi kommer bli en talangfabriksliga i större utsträckning, där vi behöver och se till att vi får ersättning för de spelare som lämnar.
Sverige är som sagt värdsätta och i landslagsnivå och så, du pratar om det finns framgångar även på flicksidan. Om du blickar 5 år framåt, är du orolig eller känner du stort förtroende för svensk damfotboll att man kan hålla den här positionen?
Jag tror vi är i ett vägskäl i många avseenden där vi har möjligheter att tillsammans med Svenska fotbollsförbundet och tillsammans med fotbollsrörelsen göra ännu bättre saker. För man får ju ändå så att säga, klappa sig på axeln när man ser ett litet land som ligger etta i världen just nu då. Så att vi gör ju bra saker alldeles uppenbart inom svensk fotboll. Jag tycker man många gånger hör att saker och ting inte fungerar och sådär. Det finns ju säkert saker som ständigt kan bli bättre, så är det ju. Men någonting gör vi ju bra, uppenbarligen, eftersom vi håller den höga nivån. Sen så känner jag att konkurrensen hårdnar och det är många som vittnar om det. Så att vi behöver ju vara på tårna, vi behöver ju steppa upp. Och det tycker jag vi har sett här för något år sedan och agerade när vi nu har sjösatt det här elitprojektet. Där vi ska försöka se till att klubbarna jobbar ännu bättre på ännu bättre sätt. Och så att vi liksom jobbar med att få fram nya talanger. Och lyckas vi med det, ja, men då tror jag att vi också kommer att finnas där i toppen av pyramiden och kunna anta den här konkurrensen som är på väg. Men det bygger ju på att vi jobbar tillsammans. Det tycker jag ändå är svensk fotbolls styrka när vi gör det. Förbunden, distrikten, elitorganisationerna, intresseorganisationerna. Det finns ju tendenser där man vill splittra den enheten om man ska gå var och en för sig. Och jag tror inte vi kommer tjäna på det. Jag tror att i det landet vi befinner oss i, både geografiskt och strukturellt, så får vi ut mest om vi jobbar tillsammans och drar nytta av de kunskaper och kompetenser som finns.
Hur länge kan Sverige befinna sig i det här vägskälet innan man behöver ha valt en väg?
Ja, men jag tror elitfotboll, oavsett om det är här eller på damsidan, är i behov av ekonomiska resurser för att kunna göra de saker som man vill. Och jag upplever att vi har en rimlig, ska man säga, kunskap, kännedom om vad vi tror att vi behöver göra för att möta konkurrensen. Men allt, känner vi i dagsläget, kan vi inte göra. För vi har inte resurserna. Så det är en springande punkt. Om vi ska kunna bibehålla vår position och till och med förbättra den, så behöver vi få in ekonomiska medel i ännu högre utsträckning än idag. Och det är en avgörande faktor, tror jag. Får vi det, då kan vi fortsätta den här utvecklingskurvan som vi har påbörjat uppåt, tycker jag. Får vi inte det, det är klart att vi får göra det så bra som möjligt med de medel vi har, men det blir inte lika enkelt. Och när vi då tävlar i konkurrens med andra ligor med helt andra resurser, då kan det bli tufft. Så att det där är någonting som svensk fotboll måste resonera kring. Och man måste ta ett beslut om vilken riktning som är viktig. Jag menar ju att svensk fotboll behöver vara ännu mer positivt inställd till elitfotboll. Och det kan ibland vara lite svårt att uttrycka högt. Men jag tror att vi behöver vara tydliga där. För det är elitfotbollen som ska vara loket. För det är landslagen som spelar i mästerskap. Det är klubblagen som spelar i stora turneringar som drar in de stora pengarna. Och det är med de pengarna från landslag och stora mästerskap som vi kan sen idrottspolitiskt fördela ut i den svenska fotbollen så att vi också tillgodoser andra behov som är minst lika viktiga. Men jag tror man måste förstå den viktiga roll som elitfotbollen spelar.
Du pratar om pengar och just inkomster kring mästerskap som ökar på damsidan. Finns det något annat? Du nämnde också spelarförsäljningar. Finns det något annat sätt att hämta pengar någonstans där det ligger pengar att hämta, så att säga?
Ja, men de två faktorerna som du pekar på är ju jätteviktiga. Ju mer pengar det kommer in i damfotbollen, desto viktigare blir det att kunna ta del av det. Och går vi långt i de stora mästerskapen så får vi ta del av det. Är vi med i Champions League, helst med tre lag, då får vi också del av de pengarna som finns där. Det andra är ju spelarförsäljningar. Alltså ju mer pengar det kommer in i systemet, vi ser ju nu de större ligorna är beredda att betala betydligt större belopp för de fotbollsspelare än bara för några år sedan. Och det här är en trend som jag tror kommer att fortsätta, kommer att öka. Så där är det viktigt att vi jobbar med att skriva längre kontrakt med talangfulla spelare och vara duktiga att sälja, lik Danmark på här sidan till exempel. Så. Men sen tror jag också att med en förbättrad spelarutbildning så kommer vi få fram bättre spelare överlag. Det vill säga spelare som har de kvaliteter som man tycker är roliga att titta på när man går och tittar på fotboll. Jag tycker man kan se toppmatcherna i Åbos damallsvenskan idag. Håller hög kvalitet. Det är bra aktioner, det är hög fart, bra hög teknisk nivå på utförande. Det är klart att det blir en ännu roligare produkt, om man ska kalla det för, att titta på. Och blir det en mer attraktiv produkt så kommer det generera större publik. Och det kommer generera samarbetspartner, företag som vill liera sig med den produkten. Så att det tror jag också gör att i framtiden så ser man damfotbollen som en plattform som man gärna vill vara med i och vara delaktig i. Både ur sportslig synvinkel att det är en produkt som lockar tittare och det är bra för den sakens skull. Men också de företag som jobbar med jämställdhet mot sina kunder, mot sin personal, att inte sponsra damfotbollen kommer bli allt mer ifrågasättande, tror jag. Om man bara sponsrar herridrotter. Jag tror inte det kommer hålla längden. I ett modernt samhälle som vi vill vara i Sverige så känns det ändå, tror jag, mer och mer naturligt att sponsra både här och damfotbollen. Och det är klart att där finns det ju saker att göra. Så att ju fler som inser det, inser värdet att vara med och bidra till ett samhälle eller bidra till damidrott och damfotbollen då i synnerhet, kommer ju det kommer ju leda till att vi får in ännu mer resurser som gör att vi kan bli ännu bättre.
Peter Gerhardssons högra hand i landslaget, Magnus Wikman, har haft en nyckelposition i blågult sedan 2017. Under den perioden har damlandslaget tagit 2 VM-brons och 1 OS-silver. Men den här hösten har det gått sämre med svaga insatser i Nations League och man ser ut att missa nästa OS.
Nej, kris är ett starkt ord överhuvudtaget och i det här fallet så är det väl verkligen inte det. Utan det är väl bra utan att veta vad vi är på någon ranking nästa gång. Men att svensk damfotboll är bra och står sig bra, det får jag väl ändå säga att vi är.
Nu ser det ut att det blir svårt att nå OS. Det var ju ett tufft kval det här med Nations League och med både poängtapp mot Spanien och mot Italien, så kanske det, ja, ni får svårt att vinna gruppen och därmed inget OS. Vad skulle det betyda att inte vara med i OS för första gången sedan det kom på OS-programmet 96?
Det är ju fortfarande som sagt en stor turnering på damsidan, så att det är klart att det är många bra matcher och erfarenhet för oss. Och såklart största stimulansen för många spelare och ledare är väl kanske i landslaget vid mästerskap. Så att det är väl det tuffa såklart. Men konkurrensen med landslagsfotbollen är ju väldigt stor. Så att, det är klart att missa ett för första blir inget bra, men samtidigt som det är inte kanske så konstigt heller att det är svårt att bli bland de två bästa, om man får säga så, europeiska lagen. Det är som att gå till en EM-final här för att ta sig dit. Så att den konkurrensen får man också räkna med, att det är svårt att slå sig fram igen.
Om du ser på det, att ni gör ju bra resultat. Ni har ju tagit medalj i 3 av 4 mästerskap som ni har lett och som sagt rankade som världsetta. Samtidigt om man tittar på truppen och laget som ibland spelar, lite äldre spelar. Hur ser det ut yngre generationer? För ni har ju ett par framgångsrika ungdomslandslag som ni baserar laget på.
Ja, men så är det ju. Och det senaste ändå, vad säger, framgångsrika kanske inte vann, men med F19 förra året så är det några med lite nu och kommer säkert vara fler framöver. Och vårt U23-landslag som nu kan man säga blir som det gänget vi använder oss mest av, de också får 5 överåriga, gör bra, ser resultat mot stornationer, vad man får kalla det. Så att det visar sig ändå att vi kan spela jämnt och bra mot de flesta nationerna i världen, även där på U23 och till viss del även i F19.
Det är ju ingen liksom hemlighet att konkurrensen ökar ju. Fler länder satsar och vi ser i stora fotbollsländer att klubbar satsar, och Spaniens frammarsch är ju rätt snabb egentligen, till från det att de var med första gången i VM 2015 till att de vann nu senast. Hur tycker du det påverkar Sveriges position?
Yes, alltså, det blir alltid tudelat. Vi blir bättre i Sverige, så märkt tycker jag. Alltså, det är väldigt många på tjejsidan så kommer kanske lite efter på killsidan gällande med bra utbildningsmiljöer och sådana saker. Men det visar sig att det kommer fler och fler duktiga tjejer som är välutbildade, eller mer välutbildade kanske än fler som är mer välutbildade än tidigare. Samtidigt som de andra länderna, det är fler länder som blir bra, de länderna blir också bra landslagen. Så att indirekt så kanske vi blir sämre förhållandevis till dem, men vi blir bättre. Så att det är väl så med konkurrensen. Och det, Sveriges damlandslag har legat långt fram i den begynnelsen, eftersom jag var en av de första länderna. Och, det betyder ju både på klubb och landslag att länder kommer vara lite upp och ner, eller lag är lite upp och ner. Och så kommer säkert svenska damlandslag också vara, att man inte kanske tar medalj i varje mästerskap, men det kommer inte betyda att det går sämre, utan det blir säkert bättre ändå. Men det är många länder som är bra, och vi har ju såklart våra fördelar och våra nackdelar i vårt land med som vi måste både utnyttja och försöka få till det som inte är lika bra som andra. Du ser, du har nämnt Spanien där som är otroligt framgångsrika just nu. Vilka fler länder på damsidan tycker du utifrån förutsättningar, folkmängd och så vidare gör bra saker och har tagit stora steg som inom en tidsperiod på 5-10 år kommer kunna vara med och konkurrera ordentligt upp i världstoppen?
Yes. Portugal, inte riktigt i toppen än, men strax bakom ska sägas. Tror jag med inom om några år kommer man vara med ordentligt och konkurrera likväl som på herrsidan, om man säger så. Det tror jag. Italien kommer nog, de är ju nästan där nu i absoluta toppen och något några år till så är de säkert med att konkurrera allra högst upp. Det betyder inte att de kommer att vara bäst eller sådana saker. Det är som på herrarna, de går inte till slutspelet ett par år. Fast de fortfarande tycker vi är en världsnation. Så att, Italien tror jag är farliga. Portugal känns lite spanskt. Så där, med det iberiska halvöns fotboll och mycket fart och mycket teknisk grundteknik som är väldigt fin. Som kommer hjälpa dem tror jag att bli. Nu pratar jag europeisk såklart för att det blir lite närmast. Det visades ju VM med Sydamerika har ju varit starkare på herrsidan än på damsidan. Inom året har inte haft så många i Brasilien. Sen har det dykt upp lite i Chile, lite Argentina, nu Colombia. Där kommer säkert fler länder, om de satsar på det där, kunna vara med och konkurrera. För där ligger fotbollen lite efter på damen på herrsidan, eller har gjort. Så något sydamerikanskt lag tror jag säkert kan, förutom Brasilien, kan ta sig till den absoluta toppen. Afrika som världsdel är svår. Det tror jag också som på här sidan. Det finns massa potential i olika delar av Afrika med den fysiska delen framför allt, men också så en viss teknik. Men sen vet man aldrig om de får ihop det helt. Så att jag törs inte säga vilket som är där. Asien är ju lurigt med Nordkorea. De har ju varit i toppen förut och har varit försvunna i en x antal år nu. Nu är de med och konkurrerar om OS-platsen då här, så att det är ett land som jag inte vet om man ska räkna med som topp eller inte för att de har varit borta. Men, med Sydamerika tror jag kommer få något gäng till och sen tror jag Italien och förmodligen och även Portugal så där som man direkt kommer på.
Om man ser till svensk fotboll och säger att man måste titta liksom på de möjligheter man har och samtidigt jobba med de brister man har. Om du ser framåt, vad blir viktigt för svensk fotboll för att hålla sig kvar?
Jag är väl ingen som kommer på något nytt, men det är klart att anläggningsfrågan är väl en sak så där med utifrån klimatet vi har och möjligheter till att träna för tjejerna som i många år har stått tillbaka lite för killar med både tränare och planer och sådana saker. Så att ju mer tillgänglighet så tror jag kommer såklart öka. Matchmiljöerna på sidan har kommit lite längre då med en P19 allsvenska så och två P17 och lyckorna med två F19 med många F17, så att det är en ekonomisk fråga att kunna spela mot bra matcher i de här åldrarna från say, 15 år och innan också såklart, men det tror jag är lättare, men det tror jag är en nyckel att försöka knäcka, att få bra faciliteter eller möjlighet att träna och bra matcher. Där tror jag är inte personen som kan lösa det, men det tror jag är en viktig fråga.
Man jobbar ju också med certifiering även för att svensk elitfotboll som är herrarnas intresseorganisation kommit längre, så jobbar ju EFD också i den riktningen. Vad tror du det betyder att man jobbar med certifiering av verksamheten?
Jag tror att det är väldigt bra, framförallt att man som klubb får ta del eller sätta sig in lite så här, vad gör vi egentligen? Vad har vi för resurser och hur använder vi våra resurser? Får vi någon effekt på det hela? För det handlar ändå om det i slutändan. Och det, certifieringen syns ändå vilka som blir elitfotbollsspelare eller om man når landslag, utlandsproffs eller allsvenskan och sen utbilda spelare. Det är ändå där det handlar om. Så att, jag tror man kan se över sin egen verksamhet bra på det. Och så är det i svensk fotboll. Det är fler och fler som utbildar sig till tränare. Vi har fler och fler tjejer nu på tränarlyftet som blir tränare. Och det tror jag är en bra förutsättning, välutbildade. Sen gäller det att effekten där ute, att kunna träna rätt ålder, att ha kunskaper för att kunna utbilda spelare. För det handlar om fotboll handlar ändå om att utbilda individer i ett lagspel som fotboll. Och alla spelare är väldigt olika, och jag tror mer att stimulera kreativa spelare, bejaka deras kreativitet. Så här, det tror jag vi behöver kämpa med allihopa vi tränar, att få ut så mycket som möjligt av dessa tjejer och killar som har det. Och tjejer, det har varit kanske lite färre på grund av, eller man ska säga, spontanfotbollen lite så. Men det kommer fler kreativa spelare nu på dam- och flicksidan. Och då måste vi ledare hjälpa oss åt att stimulera att få vara just det, tycker jag.
Du pratar om kreativa och tekniska spelare, att man vill ha det. Finns det andra egenskaper som du gärna hade sett att man lyft eller tryckt på i ungdomsutbildningen framåt?
Alltså det är klart att hela färdighetsträningen med allt vad det innebär är ju, jag kan hamna lite bakom här med åren med spelet i centrum och sådana saker. Men det är klart att man måste lära dem i rätt ålder de tekniska färdigheterna. Och vissa spelare får det med hjälp av sin tränare, vissa får det i spontanfotbollen eller på raster och sånt. Så att får man inte där så måste man hjälpa dem i den frågan. Fysiskt är en väldigt stor fråga, både det är många egenskaper som den fysiska kapaciteten är. Men generellt så tycker jag att där, nu tittar på damsidan, de är många som tränar mycket och de är väldigt måna om att ta hand om sina kroppar och bra resultat i allt sånt där. Så att där jag är och det jag ser, så tror jag mer att det lite den kreativa delen. Det är lätt att fotbollen i Sverige har varit väldigt lagsport och väldigt kollektiv och väldigt laget. Det kommer fler och fler tjejer. Vissa som Sverige blev mångkulturellt, så kommer det fler och fler tjejer faktiskt som börjar spela fotboll med annan kanske bakgrund eller utlandsfödda föräldrar och sånt. Men också svenska tjejer som är födda i Sverige eller deras föräldrar med som har en kreativitet i sig. De gäller, tror jag, att vi får fram för att kunna utmana de andra länderna. För att det ändå bara färre tjejer som, vill jag säga utan någon statistik, som spelar fotboll mindre timmar än vad de generella killarna gör. Och utbudet spelare behöver öka, så att som har de egenskaperna. Så sen är det alltid en resursfråga. Där tror jag vi också på flicka och dam efter. Så här, det behövs individuell träning i form av, det kan vara mental rådgivning eller det är fysiskt för någon. För alla är olika, vi ska ju träna olika och vi behöver behandlas olika. Så att, det är klart att resurshjälp runt en spelare är viktig beroende på vad hon har behov av. Jag tror killarna som sagt var främst i stora akademierna eller storklubbarna med akademier har de resurserna som kanske inte lika många flickor har möjlighet till.
Hur ska man nå ut till för att få mer mångfald på planen? Det ser vi ju på killsidan så att säga, men ser inte alls på samma sätt på tjejsidan eller ända upp i landslag.
Ja, det är säkert några som jobbar hårt med det där och försöker, och det ibland är det ju kulturellt så att det från familjer och sånt inte är att uppmuntras kanske till att du ska spela fotboll så långt upp i åldern som tjej för att du som gentemot killar. Men vi måste också ta hand om dem som vill spela och låta dem vara den de är och utnyttja deras styrkor framförallt som personer som spelar. Så att, jag vill inte svara egentligen hur, men att vi måste göra det och försöka få dem att vilja börja spela fotboll och framförallt hålla kvar dem och tycka det är roligt när de är på plats. För att glädjen till spelet som barn är ju är ändå nyckeln till att fortsätta. Och då måste vi såklart hjälpa dem att hitta sig själv i våran fotboll. Jag är för dålig och insatt för att säga exakt det.
Du har ju själv varit aktiv i Allsvenskan. Den har ju tappat i ranking. Det är ju på något sätt en av få sätt man kan mäta kvaliteten att i Europa. Jag tror att den är sexa nu. Vad betyder det för svensk fotboll, kanske för ditt och Peter Gerhardssons jobb?
Ja, att det har blivit kanske inte så konstigt. Förut var det ju kanske Liga 1 nästan ett tag när alla världsstjärnor var här. Men naturligt så är de någon annanstans. För oss, om man tittar egoistiskt på oss och damlandslaget, så är det såklart spelare som spelar i bra miljöer. Och om det är utomlands istället för Sverige, det ska jag hellre säga, det spelar inte oss någon roll. Utan är andra ligor bättre att spela där, så är det bra för oss. Sen är det väl som alltid allsvenskan, vad det blir för liga. Blir det missförstå mig rätt. Blir en andra sortering på utländska spelare kontra våra svenska tjejer, så klart att jag önskar att de inte tar plats av svenska tjejer på det sättet. Om de inte är riktigt bra, så att det inte sitter på spelare 10, 11, 12, 13, 14 är utländska. Så här. Utan då önskar jag såklart att det är svenska. Men det är ju såklart, är de tillräckligt bra för att spela? Det handlar om utbildning allting, och det handlar om att utbilda spelare, som jag sa, utbilda individer. Inte lag i ungdom och barn, utan då är det individer för att kunna spela i lagspelet.
Hade du gärna sett ett regelverk som gjorde att man på något sätt prioriterade unga svenska spelare i allsvenskan, just så att de inte blir utslagna av utländska spelare som kanske inte är av samma höga kvalitet som det var när Marta och andra var i allsvenskan?
Jag tror inte att vi än behöver vara där, för jag tror fortfarande att de får spela många. Det är klart att det alltid finns unga andra som kan spela, men jag tror ändå kvaliteten på de kvalitativa svenska tjejerna får spela mycket just nu fortfarande, och många av de bättre lagen har mycket svenska tjejer, så att det tror jag inte än, men det kanske skulle bli om det skulle gå längre och vi får fram fler. Men vi behöver få fram fler. Om utbudet bra spelare ökar, så klart att toppen kommer öka för oss också, möjligheten med landslagsspel.
Om unga spelare plötsligt blir attraktiva för att gå utomlands, hur ser du på det? Eller hade du hellre sett att de stannade i allsvenskan några år innan och gick ut kanske som färdiga spelare?
Så individuellt. Vem det är och var det är någonstans de ska. Så där. Får de spela en klubb utomlands som har en bättre miljö för dem än i Sverige, så har jag inget emot den frågan. Sen är det såklart alltid om de får spela eller inte och det, så. Men allsvenskan i år har varit väldigt bra för oss, med en jämnare damallsvenskan har varit genom, jag vet inte om det är alla tider tänkte jag säga, men väldigt lång tid. Alltså, det är många lag som har varit med där uppe, och det är ju bra i form av att det blir jämna matcher och alla matcher blir svårare, bara så kanske toppen och sänks. Men nu har vi två Champions League-lag och det är i gruppspel, och det är ju också en väldigt viktigt för oss att de här tjejerna som spelar de två lagen, de får minst sex väldigt bra matcher, får man säga. Så att, ja.
Är det värt sex bra matcher även om man kommer därifrån rätt resultatlös? När Häcken var i Champions League-gruppspel hade de det ju rätt tufft. Man kan missa. Det är ju väldigt tuffa lottningar bägge lagen har fått. Mm. Men är det ändå värt att de får spela matcherna trots att de kanske får stryk i de flesta?
Ja, alltså egoistiskt. För i min roll då, som assistent för svenska damlandslaget, så tycker jag absolut ja. Det tror jag och tycker. Så att, jag ser fram emot dem och de får mäta sig med de bästa. För oss också såklart som tittar på spelare, så får vi se fler matcher mot lika bra eller kanske viss mån lite bättre lag och se hur man kan hantera det och där får också kunna spela A-landslagsfotboll, så att för vår del tycker jag det är bra. Och jag tror för spelarna också, klubbarna.
Ni har ju som sagt haft lyckosamma i väldigt många mästerskap. Nu väntar ett, troligtvis nästa mästerskap för svensk del som man kan sikta på är ju då EM i Schweiz 2025. Och sen är det ett VM, man vet inte var det går, 2027. Vad tror du att svensk damfotboll och landslaget är då till 2025 och 2027?
Jag tror att vi, det är vi då, som Sverige, det är inte säkert att vi är jag i alla fall 2027, kommer vara med där och konkurrera någon form, absolut. Sen som det är med i världsfotbollen på landslag och klubblag, det är inget lag som är i toppen hela tiden, utan det går lite cyklar upp och ner. Så att, jag har många tycker jag spännande spelare här som jag hoppas kan ta nästa steg och ge oss höja oss ett snäpp till och sådär. Så att jag tror att vi är med. Jag tror vi är med och konkurrerar framöver. Sen om det är medalj eller om det är, om man säger så här, men topp 8 form då, det kan ju bli 1-8. Det tror jag. Men som sagt, du vet marginalerna i VM senast, vi hade kunnat åka ut mot USA. eller vi var väl i stort sett ur många gånger om. Och då hade det varit något annat och sen blir man trea, då är det jättebra. Så att det är jämnt, så att det vet man aldrig.
Ja, behöver vi som följer landslaget kalibrera om lite för att inse att A, det är små marginaler, B, konkurrensen ökar och man kanske ändå får vara nöjd med att åka i tidigare om man möter ett riktigt bra lag?
Ja, lite. Inte kanske nöjda så, men räkna med att det är så. Alltså det är som sagt, jag sa, det är klubblagsfotbollen i herr och dam och landslagsfotbollen. Det är några lag som alltid är toppen, men man får lite upp och ner. Men ner kanske inte betyder att du inte går till slutspel i vårt fall, utan ner kan det vara att det skulle kunna bli så att man inte är med ända framme något mästerskap eller några. Men att vi kommer med i topp 10-formen så här ett tag framöver, det tror jag. Säger så då, kvartsfinaler och åttonde kvartsfinal så där, absolut. Men det kommer att vara i VM, så kommer det vara runt 10-12 lag, minst som det är nu i alla fall, som absolut kan vinna. Så har det väl kanske varit i herran också ett tag. Det är väl första mästerskapet nu, kan jag känna. Det här VM:et vi var i, det är så många länder är bra, eller så bra att man kan vinna faktiskt. Så att det tror jag. Man måste räkna med att det är ingen garanti för medaljer och inte att det är dåligt för svensk damfotboll om man inte tar medaljer. Men att vi är bra nog att kunna konkurrera om det i någon form, det kan man både kräva och tro.
Få kan damallsvenskan och den svenska klubbfotbollens utveckling lika bra som den isländska tränaren Elisabeth Gunnarsdottir. I hela 15 år har hon huserat i Kristianstads DFF och bland annat lett laget till en tredje plats i den högsta serien och spel i Champions League.
Det finns klubbar som mår väldigt bra idag och sen finns det klubbar som mår väldigt dåligt.
Vilka är det som har större utmaningar? Vad är det för svårigheter de stöter på?
Det är nog enkelklubbarna, tror jag. De som har enbart flick- och damverksamhet. Och kanske framförallt de klubbarna som är i de mindre städerna.
Vad är deras svårighet?
Ja, svårigheten är nog att... Jag tror en del av de klubbarna har ingen eller liten ungdomsverksamhet. Och jag tror, om man ska titta in i framtiden, ska man överleva som en singelklubb som inte har herrarna någonstans bakom sig, så behöver man ha oerhört stark ungdomsverksamhet och spelare som kommer underifrån. Och har man inte det, så tror jag det kommer bli svårt att överleva.
Du har jobbat i Kristianstad i 15 år och har varit med liksom på något sätt när allsvenskan var kanske världens bästa liga eller en av världens bästa liga. Nu är den plötsligt liksom tappar i Europa, femma, sexa. Vad är det som händer? Är det bara singelklubbar eller finns det några andra mekanismer som bidrar till att svensk damfotbollligan tappar?
Så det är svårt att säga. Det är ju, konkurrensen är ju enorm nu. Det kommer ju upp nya ligor överallt och det innebär ju att det kommer fler lag med pengar, och min känsla är att det blir svårare och svårare att värva de här absoluta topparna vad gäller spelare, kanske mellan 20 och 30. Det är ju lättare att värva dem när de är yngre, men ja, konkurrens skulle jag vilja säga att det är kanske den största utmaningen.
Internationellt, vilka ser du som framgångsländer eller länder som på kort sikt eller de senaste 10 åren har gjort framsteg?
Ja, England är ju de som kanske har hoppat högst och snabbast, absolut. Och det kommer ju på grund av att kulturen finns ju på här sidan. Och det är väldigt lätt att starta ett nytt damlag i England och få in inte bara pengar, utan så får man ju in den här kulturen att... publiken börjar bli väldigt stor redan nu på de stora klubbarna. Så Italien kommer ju i hög fart. Spanien också. Frankrike lite sämre än vad man trodde eftersom de började för länge sedan. Men det händer inte så mycket där just nu.
De här snabba framstegen, handlar det bara om pengar och möjlighet att få resurser? Eller gör de någonting som vi inte gör i svensk fotboll?
Publik ser jag som det största problemet, och det ser jag som problem även för de stora klubbarna i Sverige. Hammarby är ju ett undantag. Hammarby är ju ett unikt fall av fantastisk publik. Så ser vi AIK som har spelat de senaste åren i Damallsvenskan, en stor klubb med väldigt trogen publik på herrsidan, men de har inte hittat till dammatcherna. Man såg kanske lite effekten här när Norrköping kommer upp, så kom det en del publik på vissa matcher. Och där kommer det att vara en utmaning också. Hur ska vi hitta den här svenska publiken som vill komma till riktigt bra damallsvenska matcher, oavsett om vi pratar mindre eller större klubbar?
Hur ska man se på Malmö FF och andra klubbar som ju också rusar upp genom seriesystemet, och där ju Malmö FF faktiskt kan vara allsvenskt 2025? Är det bara positivt eller finns det några faror med det?
Jag väljer nog att se det mesta positivt i det. Jag tycker att det är otroligt viktigt att vi får in publik och lite större varumärke i damfotbollen. Det får vi med de här klubbarna. Det ser vi nu med Hammarby, och jag tror att det gör lite echo ut i världen att det är så mycket publik på Hammarbys matcher. Och när de kommer spela Champions League nästa år och förhoppningsvis ta sig långt med en fullsatt arena, det är ju detta som gör att intresset växer för att komma till Sverige och spela. Så jag tror nog på lång sikt att detta kommer att vara väldigt bra för serien.
Ja, får man på något sätt acceptera, som man ju ser i andra länder, att Doncaster Bells kanske, som var en större klubb i England, tynar bort, eller Turbine Potsdam i Tyskland. Får man på något sätt köpa att det är utvecklingen? Nu kommer de här dubbelklubbarna och så kommer det bli i Sverige också.
Absolut. Jag tror att de mindre klubbarna kan ju hänga kvar ett tag till om man får hitta sin egen väg för att lyckas inom det här stora havet som det börjar bli. Och gör man inte det så kommer det att dö ut väldigt snabbt.
Allsvenskan har gått från 12 till 14 lag. Har det varit positivt för ligan?
Det tycker jag absolut.
Vad har du till för?
Ja, men jag tycker att nu har jag varit 15 år och många, precis som du sa innan, att serien var bättre förr, och det tycker jag egentligen inte, utan jag tycker kanske att det var större profil och de absolut bästa lagen gjorde det ju bättre i Europa och så här, men de profilerna fanns ju inte i alla lag, och då var den väldigt tvådelad serien, kanske till och med tredelad. Nu är den ju, och då var det tre lag som tillhörde toppen. Att vi har 7 lag som har tagit över 45 poäng, tror jag, i år är ju unikt i världen, vill jag säga. Och det har nu blivit så med fler lag, större konkurrens, och vi mindre klubbar har ju gjort allt vad vi kan för att jaga de stora. För att det är de som har varit de förebilderna på oss andra.
Vi har ju 2 svenska klubblag med Champions League i år. Samtidigt Häcken överraskade ju sin premiär, Rosengård förlorade. Och i Rosengård hörde jag Caroline Seger sa kanske sista gången man är med i och med att det rusar ifrån. Vad betyder det att Sverige kan hänga med i Champions League och faktiskt få med lag i klubblagen? Eller i gruppspelet?
Alltså ja, det betyder ju allt för svensk fotboll. Och överraskade Häcken, det vet du inte. Jag tror faktiskt att vi ska också se oss som en av de bättre nationerna. Vi är etta i FIFA-rankningen. Vi har gjort det väldigt bra om man tittar historiskt sett tillbaka. För mig var Häckens seger ingen överraskning. Och det hade inte överraskat mig om Rosengård hade slått Frankfurt. Och jag tycker det är viktigt att vi som verkar i damfotbollen ska vara duktiga på att tala om för omvärlden att det är inga överraskningar, utan det är någonting vi ska förvänta oss från oss själva. Att vi ska kunna stå emot de här lagen. Det tycker jag att vi kan.
Behöver man, alltså om man tittar, när du börjar i Kristianstad och resan nu, så är det ändå så att Sverige börjar komma lite längre ner på den här klubbkoefficienten. Behöver man inse det och anamma en ny roll i näringskedjan?
Ja, det är nog en ganska stor fråga som kanske borde tas upp i forum med folk som kan påverka den, absolut.
Men hur ser du på det?
Ja, jag vill ha väldigt mycket fakta, och jag vill gärna sitta med folk som kan komma med input om saker och ting utan att bara gå rakt på en åsikt. Utan, jag tycker det är väldigt många sådana frågor som behövs bollas upp, och det ska vi göra nu. För att det är stora förändringar som kommer ske de kommande 5 åren.
Vem tycker du har ansvar för att lyfta den diskussionen och komma med underlaget så att det inte bara blir åsikten?
IFT bör vara den som är ansvarig för det. Och jag skulle nog vilja önska lite mer kraft därifrån. Och jag tycker att det kan skaffas mer pengar in till damfotbollen centralt. Jag har jättesvårt att se utifrån alla siffror som vi ser i alla rapporter som görs över hela världen om damfotboll. Det är galet hur mycket händer, och inte bara att lagen blir bättre, profilerna blir bättre, att det kommer in pengar, utan kommersiellt också så händer sjuka grejer. Så det borde bli lättare att sälja damfotbollen än vad det verkar vara i Sverige.
Vad tror du det beror på att EFT inte klarar av det?
Svårt att säga. Det kanske ska komma stöd från Svenska fotbollsförbundet också. Jag kan inte relationen däremellan tillräckligt bra för att uttala mig om det. Men vi behöver ha in folk som är optimistiska och ha det här tillväxtbaserade ledarskapet och tänket. Alltså vi måste tro på det vi sysslar med. Jag tycker kanske ibland att man kan sälja in den tron lite starkare än vad som görs idag.
Samtidigt har väl EFT en ny strategi som är rätt offensiv för damfotbollen. De har ju höga mål. Upplever du att de skjuter till medel och kraft för att kunna infria de målen?
Nej, jag kan ju tycka att målen ibland krockar lite med resurserna. Så det behöver ju enorma resurser för att lyckas med de målen som vi sätter upp ibland.
Du pratar om att man behöver få igång ungdomsverksamhet om man inte har det som singelklubb. I svensk fotboll så kanske man på damsidan blir lite lidande av att det inte finns något riktigt bra system för utbildningsersättning som finns på här sidan. Om det är nu, det finns ju de som inte tycker det är bra heller, men på något sätt att man, det är inte garanterat att man får tillbaka pengarna man investerar. Som det kanske är på, om man investerar i en ung kille, så kanske det inte är samma affär att investera i en ung tjej när storklubbar och större länder plockar talanger härifrån.
Nej, men det tror jag kommer ändras inom kort. Jag tror inte det dröjer mer än 5 år innan vi har fått igång något sånt system. Så jag tror vi måste bara fortsätta att jobba på våra egna spår. Hur vi kan, som vi diskuterar oerhört mycket i Kristianstad, hur vi kan värna om vår ungdomsverksamhet, hur vi kan investera i våra egna talanger och vår akademiverksamhet för att kunna göra försäljningar. Och inte bara försäljningar utan milstolpar i de avtalen som vi gör. För att vi måste ju tänka att det händer så pass mycket de kommande åren, och så säljer vi en spelare så gör hon ett treårsavtal i en större klubb, så får vi vara smarta och lägga in alla de här milstolparna och ge klubben lite extra pengar vid alla vinster som händer kring den spelaren.
Med din isländska bakgrund där och erfarenhet, vad är det ni har gjort på Island som vi kanske kan lära oss lite grann av? Både på här- och damsidan, skulle du säga.
Uff, vi hade kunnat ha en podcast om detta. Så är det. Jag älskar systemet på Island där vi delar upp i A, B, C, D-lag. Från att barnen börjar spela fotboll. Och det är ett system som är det ju en toppning på ett annat sätt än i Sverige. Men man är också uppvuxen med det. Och det är accepterat i hos alla. Och alla får spela fotboll och träna fotboll på den nivån som passar den. Och man har hela tiden möjlighet att avancera inom systemet. Både uppåt och neråt.
Är det åldersöverskridande eller är det bara en åldersgrupp att snacka om när man delar in?
Vi har alltid två åldersgrupper tillsammans.
Vad vinner man med ett sånt system?
Man vinner, tycker jag, är att du får en bättre nivåanpassad träning för barn och ungdomar. Och att du får lite den här moden och skulle vilja säga inspirationen och motivationen till att vilja göra det bättre varje dag, för att du vill avancera uppåt för att kunna få träna och spela med dem som är bättre. Men du vet ju samtidigt att kommer du inte till träningarna och du är inte beredd att lägga in lite extra tid och ambition, så kan du ju också spela med ett C eller D-lag. Så du behöver inte vara lika ambitiös som spelare A och spelare, eller spelare 1 och spelare 25. Du kan också välja och lägga in lite mindre och då spelar du med ett annat lag. Så det är väldigt många detaljer i det som hade behövt förklara för att man ska förstå det systemet.
Varför kunde inte du införa ett sånt system i Kristianstad under dina år där?
Det är ett system som fungerar bara om alla gör det. Men vi har ändå utvecklat en hel del sådana grejer i klubben. Det finns lite isländska inflytande där, det kan jag absolut säga. Men det blir svårt för att alla A-lag möter A-lag och B-lag möter B-lag i hela landet. Och sen spelar du kan vinna SM-guld i A, SM-guld i B och SM-guld i C och så vidare. Eller IS-guld heter det väl.
Varför tror du att vi har svårare i Sverige för att klara av en sån toppning, selektering? För det är ju det ofta det strandar på.
Det är ju kultur och historia sen så otroligt många år tillbaka. Och du ser ju samma sak i skolsystemet, i arbetslivet och alltså i allt annat. Det är så mycket större fråga än bara fotboll. Och det känns ändå som att om man, nu kan inte göra det tillräckligt bra, men jag får ju den känslan att om man är en pojke som ska spela fotboll i de stora klubbarna som MFF till exempel, då ganska tidigt blir man van med ett liknande system.
Tror du att det är svårare att ha ett sånt system för tjejer i Sverige än vad det är för killar? Att det är lite mer accepterat på killsidan med de stora föreningarna som Malmö FF eller Brommapojkarna eller vad det nu må vara?
Absolut, tror jag det.
Vad finns det att vinna på mer certifiering på EF? Det har inte kommit lika långt med akademier och den typen av verksamhet som man har gjort på, som svensk elitfotboll har gjort på här sidan. Hur mycket behöver man växla upp det?
Jag tror man behöver växla upp det väldigt mycket. Och det här med spelarutbildningsplan är ju inte bara en klischéfråga som... Så många tycker att det är en spelarutbildningsplan kan ju göra enorm skillnad för en spelare från att man börjar spela fotboll tills man är uppe i ett A-lag eller uppe i akademilagen. Och jag vet inom damfotbollen att det är alldeles för lite använt verktyg.
Hur mycket tränar unga svenska tjejer idag? Är det tillräckligt?
Nej, det tycker jag inte. Det är nu också stora skillnader mellan Island och Sverige. Att det är för få träningar. Och jag har ju under mina 15 år fått ta ofta den här diskussionen att ja, men jag tränar handboll också 2 dagar i veckan, så då räcker det 2 dagar i veckan med fotboll. Och det är för mig en gåta hur man kan tycka att 4 träningar i veckan är för mycket för en 10-åring eller en 12-åring. När vi var 10 år så kanske tränade man bara 4 dagar i veckan, men då sprang man ut och lekte alla möjliga lekar och spelade fotboll och då var det ingen som kallade in en från gården för att man hade sprungit för mycket den dagen. Utan det ska snarare vara tvärtom, att man skulle haft mycket, mycket fler organiserade träningar för att jobba upp de timmarna där barnen inte leker längre.
Jag pratade med någon som sa att man på här sidan gärna rekryterar isländska spelare för de är bättre atleter. Upplever du samma på damsidan, att man just på Island kanske blir bättre atleter än vad man är i Sverige? Kanske beroende då på att man inte tränar tillräckligt mycket?
Absolut, det tycker jag. Det är ju stor skillnad, framförallt om man tittar på spelare i åldern 16 till 20. De har tränat mycket mer än vad spelare i den åldern har gjort i Sverige. Det är ju också ett system som är annorlunda där. Det är att där kör bussar överallt och hämtar barnen på skolan och så kör man dem till idrottsplatserna. Så de som har sin organiserade idrott i klubbarna på fritidstiden. Så de kan ju också vara hemma och äta middag med familjen när många andra barn i den åldern i Sverige tränar. Så jag tror att systemet, det totala systemet är så välfungerande att det är inga problem att träna idrott måndag till fredag Och hänga i klubbhuset är någonting som är också väldigt kulturellt på Island. Det är att man hänger i klubbhuset efter skolan. Och helst tills föräldrarna har jobbat. Man vill inte bli hämtat för tidigt.
Om du hade tittat framåt, för du säger ju själv att vi behöver den här debatten. Det kommer hända väldigt mycket de närmaste åren. Vad skulle för dig vara de viktigaste sakerna för EFD och Svenska fotbollförbundet att ta tag i? Så att de inte om 5-10 år säger varför gjorde vi ingenting? Vad är nycklarna för att svensk damfotboll ska hänga med i utvecklingen och kanske till och med bli bättre?
Jag skulle vilja ha en mycket, mycket starkare resurser, och då pratar jag ekonomiska resurser. Vi behöver in centrala medel som kan hjälpa alla att vara med, alltså grundligt. En klubb som Vittsjö som senast var ute med och ropade på hjälp ekonomiskt ska egentligen inte behöva vara där. Om centrala medel är tillräckligt bra så kan man ju ha en grundläggande verksamhet som kan konkurrera i den högsta serien. Men sen om man vill ligga i den absoluta toppet så är det givetvis ekonomiska resurser som behöver komma inifrån från klubbarna. Det tycker jag är nummer ett. Och sen behöver vi någonstans jobba med matchevenemanget lite mer centralt. Om jag skulle jämföra med NWSL som ett exempel, amerikanska damligan. Där finns ju ingen liga som jobbar lika systematiskt och kreativt med matchevenemanget. Det gick ju från att vara en idrott som var inte populär i USA till att vara kanske den mest populära idrotten idag, det är damfotboll. Och där jobbar ju deras IFD väldigt mycket med marknadsföringen av profiler och ligan i stort.
Finns det någonting man kan jobba liksom med en sportslig utveckling eller något sånt? Eller handlar det mest bara om pengar och då matchevenemang för att försöka generera ännu mer pengar via publik och annat?
Nej, jag tror det handlar väldigt mycket om det sportsliga också. Att man lägger resurserna rätt när man väl har fått in ekonomi till klubbarna. Att man lägger det rätt. För att jag har ju sett den skillnaden hos oss senaste åren. Vi är ju en liten klubb i Kristianstad som kanske inte ska kunna ligga i toppen av damallsvenskan år efter år. Och det valde vi sen vi var nära att gå konkurs 2016, så valde vi att ändra taktik och få in fler tränare. Vi minskade för att spelarbudgeten för att få in fler tränare som skulle jobba dagligen med spelarna och även på akademilagen. Och vi har kanske inte det som en viktigaste grej att vi ska vinna massa pokaler i våra ungdomslag, utan vi ska få upp spelare varje år till A-laget. Vi har haft det som en vision sedan 2016 att 60% av A-truppen ska komma från antingen egna led eller från närområdet. Och vi har ju haft det så i de senaste 5 åren. Vi får upp jämnt spelare från, och jag tror att ett sånt tänk är oerhört viktigt. Att man inte bara ska be om pengar, men man behöver fördela dem rätt.
Ja, Erik, då har vi lyssnat igen om både Stefan Alvén, Magnus Wikman och Elisabeth Gunnarsdotter. Och jag fastnar ju lite på det att både Stefan Alvén och Elisabeth Gunnarsdotter är på något sätt bägge inne på att peka på det här att vi inte vågar riktigt prata om elitfotboll och vara positiva elitfotboll som Stefan Alvén pratade om och Gunnarsdotter pratade om, att det på Island är man liksom mycket tydligare med det där, att hon sa att det är inte samhällsgrej. Är det det som är det ett problem vi har i svensk fotboll? Vi vågar inte kalla saker vad de är.
Nej, men definitivt är det någonting som nämns även i avsnitt 1 med Alfred Johansson. Just den här kritiska åldern, vad ska man säga, 14-15 upp till seniorsteget, att våga träna betydligt mer den typen av åldrar på unga talangfulla killar och tjejer ser vi internationellt att det gör man internationellt. Man är tuffare där, man utsätter dem för utmaningar för att sen då när man kommer upp i seniorsteget kunna hantera det på ett annat sätt. Och det är tydligt, både Stefan och Elisabeth nämner, det tycker jag är otroligt intressant.
Stefan Alvén var ju inne på de ambitiösa målsättningarna med strategin från Svenska fotbollsförbundet. Och vi frågade ju honom om det var realistiskt. Jag känner ju lite att man har på något sätt satt upp en massa fina ord och mål. Men att man sen kanske, hur följer man upp det? Har man ens resurser? Ja, det känns som att man sminkar grisen om vi ska vara elaka.
Ja, just visioner och målsättningar, det är ju ofta otroligt lätt att sätta på ett papper och sen så ska man följa upp det. Det är som du säger, det är lätt att man mest känner sig lurad i efterhand. Men summera det här om 10-15 år, hur många har vi kunnat verkligställa och verkliggöra så att säga? Och just det här med resurser nämner ju både Elisabeth och Stefan otroligt mycket. Kommer vi kunna få den typen av pengar som kan förverkliga de visionerna? Det ställer man ju så extremt frågande till med tanke på ett ekonomiskt tufft läge för hela Sverige just nu.
Om man lyfter lite positiva är ju, som Stefan Alvén är inne på, höja tränarnivån, färre föräldratränare, att det kan ha en effekt. Och han är ju också inne på, som jag vet, det är lite något du brinner för, det här seriespelet, de bästa ska möta varandra, att man har olika, försöker se över sättet F17, F19, allsvenska, kanske ska lag in i det riktiga seriespelet. Kan det vara viktiga drag för att höja nivån?
Men jag tror jag definitivt. Just den här F19-serien, det är ju ofta den typen av mest talangfulla tjejer kommer ju ett glapp. De kanske inte är tillräckligt bra för representationslaget ännu, men behöver ju fortsatt otroligt tuffa och jämna matcher för att utvecklas och sen kunna ta det här steget. Sen det beslutet att trycka in B-lag eller U21-varianter, det har ju funnits förslag från på här sidan också. Det möts ju, det portas ju ganska snabbt av distrikten för de känner att det förstör för breddklubbar och så vidare.
Ja, där finns den klassiska konflikten bredd mot elit och det är väl en svårlöst knut med tanke på att distrikten har mycket makt i svensk fotboll. Både Alvén och Elisabeth Gunnarsdottir pekar på det här med att ja, men det saknas resurser. En del är ju att sälja spelare, att där man är en säljande liga, där Alvén pekar på att det finns ingen utbildningsersättning. Spelarna är amatörer, man har ibland inte råd att skriva långa kontrakt. Det låter nästan som en omöjlig ekvation att lösa.
Ja, men där kanske det här med dubbelklubbar ändå kan hjälpa till i det korta perspektivet, tänker jag. För har man en stark klubb som är duktiga på här sidan så kanske de kan avvara lite resurser för att hjälpa damerna i ett kortare perspektiv. Sen behöver man ju även på damsidan försöka bli ekonomiskt självförsörjande i den typen av frågor, för det är ingen långsiktig lösning att hela tiden äska pengar från här sidan som drar in den stora degen, gissar jag, i exempelvis Malmö, i Norrköping och andra klubbar, och Häcken till exempel också.
Där var ju Elisabeth Gunnarsdottir, hon var ju öppen med att just singelklubbarna, det vill säga de som bara har en damverksamhet, att de har det verkligen. De är utmanade av den nya verkligheten och dubbelklubbar som du pratar om, Malmö FF, Hammarby, AIK, de som har verksamhet både här, de kan dra massa hjälp. Elisabeth har ju varit aktiv i en mer av en singelklubb som varit duktiga på damsidan. Men hon pratade om det att ja, men när de var nära att gå i konkurs, så just att de ändrade och 60% ska vara våra egna spelare, och att man på något sätt vände på det på det sättet att man blir, att man använder resurserna rätt. Det går väl att göra utan att man har pengar?
Ja, men det tyckte jag var extremt intressant det Elisabeth sa där. Där har de ju valt att nischa sig mot att bli en talangfabrik, kan man väl säga då, Kristianstad, och se det som sitt sätt att kunna konkurrera. För man kan inte matcha Hammarby, man kan inte matcha Häcken, man kan definitivt inte kunna matcha Malmö, men vad det gäller talangutveckling och ha en plattform och en väg fram in i elitmiljön för unga tjejer. Det är ju det deras nisch och USP är, tänker jag också framåt. Sen är det otroligt tydligt att de här mindre klubbarna, ta Vittsjö som har gjort fantastiskt bra, de kommer få otroligt tufft här framåt.
Om inte bygden sluter upp, det är väl det som kan hända. Men hon var ju inne på att just de har problem. Men jag tycker det var intressant när vi pratade om tre saker som hon skulle lyfta fram. Hon på något sätt nästan fastnade vid att matcharrangemanget, publiken är problemet, Hammarby är ett undantag, och hon är ju lite kritisk, vi är ju alltid så försiktiga i Sverige, men lite kritisk mot EFD och så. Där det känns som att det är något EFD måste jobba med parallellt med liksom den här pampiga visionen och strategin som svensk fotboll har ritat upp för damerna, så måste man lyfta det som är runt matcherna för att få in mer intäkter.
Ja, definitivt. Just intresset och publiken är ju katastrofal just nu på damallsvenskan och många matcher. Men kanske att de här dubbelklubbarna som kommer upp kan dra med sig då ett intresse även på damsidan då. Man har ju sett det tydliga positiva exemplet de lyfter med just Hammarby.
Ja, och även IFK Norrköping hade ju på ett par matcher, man kan tänka sig om Malmö FF upp, så kommer det också lyfta. Så att där är ju, finns ju ändå en positiv sida. Om vi, Magnus Wikman, det är ju klart att han har ju svårt att se kanske så många mån på sin himmel. Jag menar, precis tagit ett VM-brons som har tagit tre medaljer i tre av fyra mästerskap och åkte i semifinal i ett mästerskap där det inte delats ut brons. Och är ju på det sättet ja, i ett mer positivt flow. Han pratar ju lite om det här att liksom, det får inte vara för dåliga importer som tar plats för unga spelare. Och det är väl ett problem att, som kan drabba landslaget.
Ja, definitivt. Plockar man in utlänningar som stoppar upp, så är det klart att det är otroligt negativt för landslaget på sikt. Men det skulle man ju mycket väl kunna införa vissa typer av regler för, gäller ersättningar och sånt som gör att man tar in de allra bästa om man kan nå dem. Så det är svårt att se då, att ekonomiskt kan vi inte matcha de här engelska ligan kanske och Spanien på sikt också. Så att det är väl på ett sätt för landslagets del positivt att vi kan trycka fram ännu mer unga tjejer som är duktiga. Det han lyfter också, det är just det här med kreativiteten. Att vi är duktiga eller blir bättre på att se unga tjejer som kanske fysiskt är lite efter, men har den här tekniska förmågan, kreativiteten, att man med bättre utbildade tränare även kan låta ge plats åt den typen av talang, kan man väl säga, så att man inte bara blir kortsiktig i sitt tänk som ungdomstränare att man ska vinna en match, utan även kan se då de här som på sikt kan verkligen göra skillnad i matchen.
Ja, utan tvekan är det ju så att landslaget kanske inte har så många mål på himlen just nu, även om man missat OS, får ju flika in att det är väldigt svårt att gå till OS. Det finns ju bara två platser i Europa i och med att Frankrike som arrangör av OS i Paris tar en, så man får ju vara ärlig där att det är ju tufft mål om nu Sverige då inte klarar att se så ut. Annars kan vi vara lite oroliga, men det finns sätt att ta efter. Och kul om ni lyssnar och blågud framtid om krisen i svensk fotboll. Har ni frågor, tankar eller någonting inspel, bara hör av er. Enklast är att mejla mig i olof.lund@tv4.se. Och som sagt, nya avsnitt måndag, onsdag, fredag, och det är lätt att gå tillbaka och lyssna på gamla avsnitt. Och vi kör på ett antal veckor.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.